Här börjar Silvervärjan av Barbara Cartland, översatt av Maj Engvall, inläst av Monica Einarsson för Saga. Kapitel 1. 1658. Det var mörkt i vagnen och den flämtande lyktan tyckte snarare accentuera än lätta upp dysterheten när hjulen skumpade över den steniga vägen. Men månen höll på att gå upp och efter en stund tyckte Panthea att hon bara allt för tydligt kunde se ansiktet på mannen som satt bredvid henne. Han hade tagit av sig den bredbrättade hatten och lutade sig tillbaka mot det välstoppade ryggstödet som om han vilade. Men hon var väl medveten om att hans ögon stadigt var riktade på henne. Hon gjorde sig så liten hon kunde, så att hon tycktes krympa ihop i vagnshörnet och låtsades att hon var så liten och obetydlig att hon inte syntes. Hon bad till och med att mörkret måtte djupna och dölja henne helt och hållet. Han såg på henne. Hon kunde se den skarpa konturen av hans krokiga näsa vänd bort ifrån henne. Och ändå visste hon att hans ögon sökte hennes. Hon behövde inte månskenet eller ljuset från lyktan för att se hans ansikte. Hon kände det allt för väl, den hårda, grymma och ändå sensuella munnen. De fyrkantiga käkarna som verkade så brutala. De buskiga ögonbrynen över misstänksamma, glittrande ögon som såg allting. Ja, hon kände hans ansikte lika väl som sitt eget. Hans ansikte som hade förföljt henne i hennes drömmar och i varje timme av hennes vakna tillvaro de senaste 2 månaderna. Hon hade vetat från första början, tänkte Panthea, att hon inte kunde komma undan honom. Hon hade sett blicken i hans ögon när han kom in i hallen på Staverley och hon hade dragit sig undan i skrämsel och avsky, men det var redan för sent. Hon hade vetat, trots att hon knappast vågade klä tanken i ord ens för sig själv, att hans nästa påhälsning bara hade varit en förevändning för att få träffa henne. Och sedan hade han kommit tillbaka om och om igen. Alltid med samma förevändning och alltid hade han gjort hennes far upprörd och nästan skrämt livet ur tjänarna, så att hon själv varit tvungen att behålla sitt lugn för att bekämpa och trotsa honom. Och hon hade förstått att han njöt av att plåga dem. Hon hade sett det i det svaga leendet i hans mungipor. I djupet av hans ögon som bevakade henne som en katt bevakar en råtta innan den slår till. Och sedan hade han till slut avslöjat vad han hade i sinnet. Ofrivilligt gjorde Panthea en plågad rörelse och genast lutade sig mannen vid hennes sida framåt. Ett ögonblick såg hon honom i siluett mot fönstret med det runda huvudet och det grånande håret. Fryser du? Hans röst var mycket djup. Nej, nej då, jag är varm, svarade Panthea lite andlöst. Vi har en ganska lång resa framför oss. Är du säker att du inte vill ha en sjal om axlarna? Medan han talade sträckte han sig mot kapporna och sjalarna som hade lagts på det mindre sätet mitt emot det de satt på. Pantheas ögon var riktade på hans händer. Det växte hår på de tjocka fingrarna och hon utbrast med plötslig iver. Nej, nej tack, jag vill inte ha någon sjal. Han lutade sig tillbaka igen, men hans ansikte var fortfarande vänt mot henne. Lugna dig, sa han. Du har ingen anledning att vara upphetsad. Det håller jag inte med om, sa Panthea med plötsligt humör. Imorgon bitti kommer pappa att läsa brevet jag lämnat åt honom. Han kommer att bli ledsen, förtvivlat ledsen. Han kommer att bli glad över att hans son är räddad. Det kommer han att bli, svarade Panthea, om det verkligen är sant att Richard är utan fara. Är ni alldeles, alldeles säker på att ni kan rädda honom? Jag har gett mitt ord. Men eftersom han redan blivit tillfångatagen, sa Panthea, kommer ni att vara stark nog, betydande nog, att få honom frigiven. Jag försäkrar att Christian Drisdales makt är ganska betydande, kom svaret ganska torrt. Min vänskap med Cromwell är väl känd. Ingen har någonsin uttalat tvivel på min duglighet. Jag tror inte det blir svårt för mig att utverka nåd för en ung royalist som snarare är en dumbom än en förrädare.